I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst en bok som heter Så jävla trött, heter den.
Nej,
så det här... jävla trött, ja.
Alltså, det har jag faktiskt också gjort. Eller jag bara börjar på den. Jag tänkte att alltså, den... Jag fick med den av misstag. Jag ska hämta upp otippat nog André Agassis självbiografi.
Va? Som det gamla tennisnörd du är. Who alltså, are you, Peppe?
Jag vet, jag känner faktiskt inte igen mig själv. Men alltså, jag är verkligen otroligt ointresserad av tennis, måste jag säga. Men det här kommer kanske att göra mig intresserad av tennis. Också har ett minne av att någon har tipsat om den här som en jättebra bok. Och jag älskar ju böcker med ett tema, som är, eller också artiklar med ett tema som jag initialt tycker är ointressant. Och sen börjar jag läsa den och så är det så välskriven och så intressant att jag plötsligt vill veta allt om det ämnet. Så jag hoppas lite på att Agassiz ska vara en sån. Men du hade de smarta PR-personerna på Natur och Kultur smugit med den här boken Så jävla trött. Och så började jag läsa den när jag satt i lekparken i Humlegårdens lekpark. Och blev så otroligt drabbad. Alltså jag bara kom i några sidor in. Men jag fick nästan panik. Jag blev så drabbad av den.
Men samma sak hände mig. Jag satt på färjan till Gotland. Och så satt jag bredvid min mamma. Och så sa jag, titta den här. Och jag hade verkligen, liksom, den här hade jag bespetsat mig på att läsa.
Ja.
Och så visade jag den bara för henne. Och då började hon bläddra. Sen blev hon helt fast. Så då sitter hon och sträckläser liksom första kapitlet. Jag får ingen kontakt med henne. Ungefär. Så, att så det är den effekten den har. Och vad handlar den då om, undrar ni förstås. Och det, den handlar om något som författaren Emma Hartley heter hon. Kallar för känslomässigt arbete. Om kvinnors känslomässiga arbete och vägen till förändring är undertiteln.
Alltså, det har man ju, det är ju ingen nytt det där känslomässiga arbete. Det är liksom, det har man ju talat om i flera år. Men det var någonting...
Emotional labor, som precis. De säger på engelska.
Mm. Det var någonting, men det var någonting i hur hon beskrev det. Att hon började, hela boken börjar med en anekdot där hon fyller år. Och det hon önskar sig i födelsedagspresent
är... Är det morsdagar?
Är det morsdagar, förlåt.
Ja.
Och en total rengöring av badrummet. En liksom professionell städning av badrummet. Och hon vet att om hon själv skulle beställa en sån städning, då skulle hon fråga på Facebook om kompisar och kombinationer på städfirma. Hon skulle gå på hjälp och på olika recensioner och jämföra priser. Och det ska ta henne några timmar. Och det ska vara ett ganska digert jobb att hitta den bästa, mest prisvärda städfirman. Och för att hon inte, hon tycker det är jobb, vem tycker ju inte så, det är ju inget kul att göra sån här, det är en massa tid, så ber hon sin man ge det åt henne i morsas present.
Men istället, precis, han behöver inte ens betala för själva jobbet, utan hans present skulle vara att göra det här förarbetet, som du säger. Ja, ta in offerterna, kolla med folk och så vidare. Ja.
Men han tycker att det verkar för jobbigt, så istället köper han henne ett halsband och erbjuder sig själv att städa badrummet. Med, eller han tycker att det är för dyrt, tror jag faktiskt, den offerten.
Obs, han hade bara frågat en om de tyckte han var dyra. Och det hade han gjort dagen före när hon sa nej, jag vill inte ha något annat än det här.
Exakt. Så då får hon ett smycke, så erbjuder han sig själv att göra jobbet medan hon får ta hand om barnen som skapar ett kaos i lägenheten. Och det fanns något så otroligt igenkännande i det här. Att jag fick verkligen nästan tårar i ögonen. Det var så... det var så otroligt drabbande för mig. Jag har liksom inte varit med om exakt samma situation, men tusen motsvarande.
Tusen motsvarande. Och dagen avrundades då med att han hade slagit in det här smycket till henne och någonting han hade köpt till sin egen mor med presentpapper, som hon då såklart hade varit den som hade ordnat i någon speciell presentpapperlåda som var på ett speciellt ställe i en speciell klädkammare på en hög hylla, och han längre kunde bara plocka ner det, lämnar lådan på mark på golvet i klädkammaren, och hon hade bespetsat sig på att inte då tala om för honom. Sätt tillbaka den jävla lådan, utan hon hade snubblat på den, hon hade liksom, den hade varit i vägen, hon hade råkat sparka till den så grejerna ramlade ut. Den bara stod där, och till slut så fick hon då spelet och typ fick balansera upp på en stol för att få upp den där, och då bröt hon ihop. Och då säger killen så här: ja, vadå? Det är väl inget att bli så upprörd, du hade väl bara kunnat be mig att ställa upp den.
Exakt!
Det är så här, alla fel. Och hon bara, det är för fan det som är grejen, att jag måste be dig om en helt normal sak.
En helt självklar sak, men just det här, jag kommer inte att lyfta upp den här grejen från golvet, för att jag har gjort det en miljard gånger och det är inte min sak, för jag har inte lämnat den där. Och så gör man ändå det.
Man gör för man orkar inte ta...
Eller orkar inte ta konflikten i att säga till om det, och då blir det bara ett större grej som kan, liksom, det kan vara ett grej i flera dagar. Om man orkar bara inte ta det, så man fixar det själv. Och det sjuka är, Karin, alltså jag brukar ändå vara ganska stolt över att Magnus och jag lever så pass jämställt. Alltså han är ju vi talar mycket feminism, och han är liksom woke.
Ja, men, det är han.
Men ändå fan kan jag ju, alltså det är kanske just därför också som den drabbar mig så hårt, den här boken, för att jag... Och det skriver, hon skriver ju sig samma sak, den här Emma. Hon skriver att hennes man är också väldigt medveten, men ändå stiger han i fällan till att göra grova arbete. Det var emotionella arbete och plocka upp efter honom.
Och ofta är det ju så, inte i den här Emma Hartleys fall, för här var det hon som tror jag betalade räkningarna just under en period i alla fall, även om det var han som betalade mest. Men ofta hamnar man också i så här, den här smockan, ja, det är ju ändå jag som drar runt det här hushållet, liksom.
Precis.
Det här ultimata argumentet, och det är väldigt många kvinnor som hamnar i det och därför inte heller liksom orkar / vågar vill ta upp de här bitarna. Och sen så undrar männen liksom varför är hon så trött? Och det är så intressant på arbetsplatser runt om i världen faktiskt, där jag har jobbat, nu låter det ungefär som jag har jobbat i 300 länder, men några elva. Nej, men då är det ju så här att mellan möten så smyger liksom kvinnorna iväg och knappar på sina mobiltelefoner, och man vet att de så här, är den som ordnar playdaten med någon annan, mamma, obs, är den som kollar att barnen har med sig sina fotbollskläder eller vad det nu kan vara, eller att den får skjuts hem med den, eller ser till så att den köper födelsedagspresenten typ till hans mamma, och vet när mamman kommer på besök, vet när nästa bröllop är, vet vad som ska packas och vad som är tvättat och vad som finns i kylen och så vidare. Och det här görs liksom mellan ett heltidsjobb på samma nivå som en man, som i princip bara kan gå och hämta kaffe mellan, om jag hårdrar det.
Precis, men det görs också emellan heltidsjobbet och hushållsarbetet.
Ja, alltså, just det.
Att handla och fixa och torka liksom vasken och se till att toaletten liksom, den är någorlunda stedig och tusen andra saker. Och det finns... Alltså någonting, det finns också en viss sån här förnedring i att vara den som gör det. För att alla vet ju liksom att jämställda förhållanden, de är högst uppe i hierarkin. Det är som de lyckade kvinnorna och männen, eller åtminstone kvinnorna, som lever i jämställda förhållanden.
Så man spelar liksom ner det där, gärna.
Ja, precis.
Ja, inför liksom, väninnorna. Ja.
Precis, man vill liksom inte vara den som säger att nej fan, vi lever i praktiskt taget ganska ojämställt, trots att det kanske inte alls ser ut så utifrån. Alltså det är på något sätt, det finns en förnedring i att känna, för kanske det är för att man känner sig så utnyttjad.
Men det är ju lite i paritet med andra sådana här, alltså att vara ett offer är skuld och skamfyllt för oss människor. Så att det finns ju många exempel på när någon som är drabbad av en sjukdom, liksom inte vill prata om det för att det är liksom, eller är det någon som har gått igenom något jobbigt, inte orkar prata om det, blivit lämnad eller någonting, eller för all del en person från en minoritet som utsätts för liksom små mikro, vad ska man säga, tillfällen med smygrasism då och då och då, även om det i det stora hela är bra, så orkar man liksom inte ta upp det här som ändå är ett tydligt mönster. Förstår vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Man vill ju heller inte att folk ska tycka synd om en. Man vill ju bara att det ska sluta.
Men då är man ju en loser. Har du ett ojämställt förhållande i Sverige i alla fall, då är det ju liksom, då har du ju förlorat på något sätt.
Men det kanske därför det finns en sån här nykonservatism också som en generation yngre än oss sysslar med. Jag tänker på den här podden som De La Coup till exempel. Där de är stolta över att vara hemmafruar och stanna jättelänge hemma med barnen. Liksom istället säga att jag väljer aktivt den här traditionella rollen, den ojämställdheten, istället för att stånga mig blodig och kämpa och försöka upprätthålla någon slags chimär där män och kvinnor är lika mycket värda.
För mig är det ultimata internaliserandet av någonting, av en orättvisa. Förstår du? Det är när man liksom vänder det till att jag har valt det själv och jag är dessutom stolt, för jag är min sanningen anti-mans rödstrumpe kärring.
Precis. Ja, jag är dessutom snygg och jag älskar att dammsuga. Snygg och gott.
Tacksam.
Fan, men jag har faktiskt inte kommit så långt i den här boken än, eller jag har inte kommit fram till lösningen. Har du läst vidare?
Nej, det har inte jag heller. Jag har börjat läsa på den, men läsa på den. Vad är det för uttryck? Men jag blev också så väldigt drabbad så att jag var bara tvungen att ta upp det. Så vill jag att ni andra också ska, så fort den bara kommer ut.
Vi borde ju inte ens tala om den.
Nappa tag i den.
Ja, för den kommer ju ut på svenska först i höst, tror jag. Alltså jag la upp den på mitt Instagram och då folk är superbesvikna på att den inte finns att köpa. Det fanns också ett otroligt sug. Det är sällan jag har fått så många DM, men det fanns ett otroligt sug efter att läsa den här boken.
Men meanwhile kan man faktiskt googla på Gemma Hartley och hennes krönikor som har publicerats i Harper's Bazaar och lite andra sådana här tidningar och blivit otroligt virala och delade. Och googla på emotional labor och så att säga sätter in i ämnet, för att hon har skrivit om det ganska länge.
Ja, gör det. Hör du, en annan sak som jag skulle tala om är Virtanen. Jag har liksom inte släppt Fredrik Virtanens bok Utan nåd, trots att vi läste den till förra gången vi spelade in. Och det är liksom, det som, eller jag talar mycket med väninnor i både Finland och Sverige om den. Och när jag talade om den förra avsnittet, så vill jag liksom inte dra in Fredrik Virtanens fru Karolina Ramqvist, för jag tänkte att hon har liksom ingen som helst delaktighet i det han sysslar med. Liksom, det är det klassiska att på något sätt hålla frun ansvarig för något som ens man har gjort. Det tycker jag liksom bara är äckligt. Men sen tänkte jag vidare på det, slog mig en sak att hon verkar så otroligt, jag känner verkligen inte henne, jag har liksom aldrig träffat henne, bara sett henne på scen någon gång på någon liksom bokmässor och saker, men hon verkar otroligt smart och på något sätt analytisk. Och då kan jag liksom jag har svårt att förstå hur det har varit för henne, eller jag fattar inte, det har varit otroligt tungt. Men då tänker jag så att kanske hon bara har bestämt sig för att jag ska klara mig igenom det här, måste jag bara tro på min man till 100%. Jag får liksom inte låta liksom minsta lilla spricka uppstå i den här fasaden. För att uppstå en liten spricka så kommer den att bli större och sist blir det liksom en hel grav. Alltså det finns, jag kan inte släppa in minsta lilla tvivel på min man.
Och, nej, det är ju så sekteristiskt på något sätt, det där tänket.
Men jag tänker att Frostenson måste ju liksom leva i samma, någon slags förnekelse, kanske elakt och säga, men fan, jag säger det ändå, någon slags förnekelse. Och vet du vem mer? Melania Trump. Jag menar, steg en kvinna fram och sa att Donald Trump våldtog henne för 20 år sedan, 25 år sedan, minns inte exakt när, men i ett omklädningsrum i någon slags varuhus. Och då att få att liksom anklagas efter anklagas på att ens man våldfört sig på andra kvinnor, alltså det är ju, man måste ju bara på något sätt stänga ut det och bestämma sig för att alla ljuger. Och på något sätt inte ens inte tänka ett steg längre än så, bara tänka att de ljuger och så stänger den dörren och kastar bort nyckeln för evigt. För börjar man fundera vidare på det och tänka rationellt kring det, så då finns det ju ingen chans att man ska stanna kvar med den här mannen.
Nej, och motiven till att de ljuger är ju i Frostensons fall, är hon ju väldigt tydlig med, det är ju att de är avundsjuka. De vill ha det som hon och Jean-Claude Anouilh har, enligt hennes uppfattning då. Att, hon är väldigt, väldigt tydlig med att den här passionen, det är liksom en folia dö, det är någonting som bara vi... alla andra är liksom svenne, tråkiga vaniljrelationer. Ja. Och hon skriver så otroligt fraktfullt om Sverige också. Hon skriver, kallar det liksom bara för landet S. som är då fullt av en massa bittra, bigotta megaror, som hon kallar då andra kvinnor som överhuvudtaget har någon synpunkt kring hans beteende då. Det är lite, jag tycker att det är så sorgligt. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är sorgligt. Och i Frostensons fall, jag har inte läst någonting, eller jag vet inte någonting om vad Katarina Ramqvist tycker och tänker. Men Frostenson är otroligt tydlig med sin hållning.
Om man svänger på steken då, tror du att Fredrik Virtanen och Arnaud och Donald Trump skulle stått bredvid sina kvinnor ifall de hade blivit anklagade för motsvarande saker? Tror du bara ska stått och liksom... låter det storma hur mycket som helst, men inte har rört sig en tum, utan bara stått liksom bredvid sina kvinnor? Fan, vet du, jag tror inte det.
Jag tror inte det. Det är svårt att veta, men jag tror inte det. Det vet jag inte riktigt vad jag baserar det på, mer än att Donald Trump har svängt väldigt mycket i sina åsikter. Han är ju sådär, ja nu är jag... Nu tycker jag att gay marriage är okej, och nu tycker jag inte det. Nu tycker jag att abort är okej, och nu tycker jag inte det. Det är ändå ganska stora frågor om man då säger sig ha en kristen.
Men grundläggande livssyn, värderingar.
Eller. I alla fall i amerikansk politik är det är sådana här vattendelarfrågor. Ja, det tycker jag överhuvudtaget. Jag tycker det är bara märkligt att skifta fokus. Och. Men...
Så men det är också svårt, i och för sig svårt att föreställa sig kvinnor som ska begått motsvarande saker som de här männen har gjort. Det tycker jag där, liksom, det är den där som sätter nästan fantasin stopp för en. Ja, fan, jag drar alla över en kam. Arnaud, Trump och Virtanen.
Men ja, finns alltså det finns ju exempel på en kvinnlig journalist vid Sveriges Radio som har blivit avstängd för att hon ska ha gjort närmanden på andra.
Mm.
Så att det finns ju, men de exemplen är ju sett till alla fall i världen som vi känner till, det är ju mikroskopiskt få. Sen tror jag att självbilden hos män är annorlunda. Jag tror att man ser, ja, vad baserar jag här på? Det stod faktiskt, det påverkade av, det stod i DN idag, men en undersökning kring det här med mansplaining och killgissande.
Ja.
Att några hade undersökt 40 000 eller vad det var, 50 000 ungdomar världen över och försökte mäta deras benägenhet att bullshitta helt enkelt. Mm. Och då var det... unga förmögna män, alltså, som var så att säga bäst på att bullshitta eller överskatta sina egna förmågor, kalla det vad man vill, killgissa, tjejgissa. Och det är lite intressant. Och sen finns det ju liknande undersökningar kring att män överskattar sina förmågor vad gäller, eller inte ser till sina fel och brister. Det är ju ett annat sätt att uttrycka samma sak. När det gäller allt från liksom simkunnighet till pensionssparande till karriär. Alltså det är så mest komiska grejer. Men då tänker jag att det kanske också går att applicera på ens beteende gentemot motsatta könet då i krogmiljö eller hur man nu säger. Där Virtanen ser, han tycker att ja, jag har varit tölpig. Det är hans självbild.
Ja, men alla är ju hjältar i sin egen historia. Men jag tror faktiskt, alltså det med överklass självförtroende tror jag verkligen på. Jag tror att folk som har vuxit upp med mycket pengar har någon slags, jag säger inte att de inte kan vara olyckliga, men någon slags grundtrygghet att allt kommer ändå att ordna sig för att man landar ändå någorlunda mjukt.
Ja, och även om jag inte kan det här så kommer säkert någon se till att jag lär mig det. Forskarna hade ställt frågan, känner du till de här matematiska koncepten, 16 stycken. Ja visst, mycket väl hade de här killarna skrivit. Och så var det 3 av dem som inte ens fanns. Du vet. Det var inte så här trigonometri eller algebra eller något, utan det var liksom så här hittepå-iga.
Det där med att kvinnor som står vid sina män oberoende vilka vidrigheter de hittar på, liksom, blir anklagade för våldtäkter och det ena och det andra. Och, eller som i de här 3 fallen så gäller det faktiskt våldtäkt, att de blir anklagade för våldtäkt. Att det för män på något sätt är så otroligt förnedrande att deras kvinnor väljer någon annan. Att de har liksom varit med någon annan, att man liksom inte ens, att det är oacceptabelt för män. Att det är liksom männens
Det är maskulerande, ja.
Precis.
Men det är väl därför som männen också liksom blir i regel också så här traditionellt, absolut inte alla, men i mer könsrollssegregerade kulturer så är det ju liksom mannen som ska typ slå den andra mannen på käften.
Ja.
Liksom för så här, du har tagit min kvinna.
Precis, min egendom.
Det är ju också ett sätt att uttrycka sin övertygelse om att det är skillnad i könsrollerna, om man säger så. Och jag gör dig en tjänst när jag tar hand om våra barn.
Ja.
Jag är barnvakt, har man ju hört killar säga. Jag är hemma i barnvakt.
Men det måste väl hålla på, det måste väl dö ut småningom. Män som barnvaktar sina egna
barn. Ja, det tror jag. Nu har ju det blivit liksom en grej som folk...
Ja.
Det finns en bit kvar som min mamma sa när hon hade läst det där kapitlet.
Ja, men verkligen, vet du, jag läser också Märta Tikkanens brevroman som heter Måste försöka skri. Och där hon brevväxlar med bland annat Åsa Moberg och Birgitta Stenberg. Otroligt, jag har så jäkla bra läsflow just nu. Jag bara frossar i böcker och det, jag bara njuter av det. Det är liksom länge sedan jag känt en sån njutning av att läsa böcker.
Men underbart.
Alltså det är så fint. Men när jag började läsa den som delvis handlar om vilket vidrigt äktenskap hon ofta hade med Henrik Tikkanen. Det var ju en stor passion, men det var också, enligt på basen av den här boken, så verkar det nog mest av allt ha varit ganska otroligt jobbigt. Men när hon skriver om det och skriver om hur han ser på hennes arbete och sen skriver till sina väninnor då om jämställdhet och vilka saker som man diskuterar, så fan, alltså, jämställdheten har kanske på vissa håll gått framåt, men det är ändå samma frågeställningar som 40 år sedan. Alltså hur man ser på det kvinnor producerar och det män producerar, till exempel inom litteraturen. Och det, alltså...
Men hur man ser på kvinnor som arbetar, kvinnors arbete, det stör mig oändligt. När jag lyssnade faktiskt på Isabella Löwengrip sommar. Jag lyssnar på alla sommarprat här nu. Jag har kört lite bil här i dagarna och det är ganska perfekt att sitta och lyssna på de här. Och hon, jag tycker det var mycket som var konstigt med hennes sommarprat och en del som var bra och sådär. Men det slog mig när hon berättade om sitt äktenskap som hade gått i kras. Så att hon fick gå in och mejla i badrummet och sådär. Och hon hade liksom förbud hela tiden på att sitta med telefonen och sitta med jobbet och vara med. Liksom.
Mm.
Jag känner delvis sympati med hennes dåvarande man, för det är klart att det är hemskt när man ska sitta och ha fredagsmys liksom, och sen så sitter någon med telefonen.
Inte närvarande. Ja.
Men sen så känner jag också att det är så, folk är så snara att döma. Hon är ändå ganska cool som säger att ja, jag, barnvakten och min chaufför gick dit. Så där. Hon är så otroligt, hon är medveten om att det är provocerande och hon är medveten om att när hon provocerar så får hon fler klick och sådär. Så det är lite av hennes affärsidé, men det är också jävligt coolt med någon som helt oförblommerat bara pratar om att jag känner mig mer hemma i rollen som företagare än rollen som mamma, och jag hade inte klarat att fixa det här med barnen och företagen om jag inte hade haft barnvakt då.
Mm.
Och sen kan jag tycka att använda ordet min barnflicka låter lite mysko, men ja.
För jag tycker det är svårt, det är fan svårt det där, för jag håller med dig om att det är befriande, det kanske behövs någon som hon som bara gör det väldigt snubbigt. Alltså istället för att ha en fru har hon då en
barnflicka. Ja, hon gör det faktiskt väldigt snubbigt.
Och en hushållerska och liksom det ena och det andra. Det är ju liksom, män har ju ofta det gratis i och med att de är gifta med en kvinna. Men...
Men hon får, ju, hon får ju liksom frågan hela tiden. Hur gör du för att ta hand om barnen? Och hur? Och hennes fantastiska företagsresa är ju, den är ju rätt otrolig. Hon började, hon flyttade hemifrån när hon var 14. Hon hade inga pengar, hon fick inget gratis. Hon började liksom med de här, och hon säger själv, ja, jag har en ADHD-diagnos, nudd på Aspergers. Ja, visst, det kanske förklarar en del av hennes enorma fokus och så. Ändå så är det ganska intressant med en människa som hade företag redan i gymnasiet, hade med sig en assistent som liksom höll reda på hennes schema som hon satt med på lunchrasten i skolan. Det är ju ganska galet liksom. Och hon säger, jag har alltid jobbat så där amerikanskt, att jag har haft folk omkring mig som har hjälpt mig, och det är därför som jag har, det är därför som jag har lyckats. Och hon har ju misslyckats en massa gånger också, och det säger hon också. Men det här med att en ung man som liksom har ett entourage med assistenter av olika slag och så, det tycker folk är imponerande. Men en kvinna som har assistenter av olika slag, vad den må vara, barn, hushåll, styling, sekreterartjänster, finans, vad det nu än är, det är liksom en svaghet. Då är hon en diva. Hon är en diva som inte liksom klarar av saker själv. Medan en man är ett en ledare. Liksom. Han är ett chefsämne, han är cool. Han är, det är klart han ska ha en... Alltså, ju större entourage du har, desto coolare är du ju i Hollywood till exempel. Eller i andra såna här sammanhang. Man tar, man, ingen skulle ju tycka att Petter Stordalen är töntig för att han har liksom en hel stab med PR-folk.
Varför blir jag så otroligt provocerad av henne? Kanske bara för att jag är den där medelsvensson som sitter här och är liksom... Jag, det är någonting som provocerar mig något. Och då vill jag inte ens... Jag läser... Nu säger jag så här som jag stör mig supermycket på andra människor, säger att jag läser inte din blogg, men jag läser faktiskt inte hennes blogg. Men då plockar hon upp liksom här och där. DN hade ett jättestort reportage om henne, och Breakit hade ett stort reportage om henne. Det är någonting som, kanske det är för att, alltså jag vet inte, för att hon... Kan du analysera det här, varför jag stör mig så mycket på henne?
Men hon säger ju saker som är ganska osköna rätt ofta, och enligt det här sommarpratet, eller enligt henne själv då, som hon säger, så gör hon det medvetet för att inget ger så bra gratis PR som provocerande politiska uttalanden, och det är väl det som är ansvarslöst, så det är det jag stör mig på i alla fall. Jag tycker att det är
populistiskt liksom.
Jag tycker att det är korkat när man har så många unga kvinnor som följer och säger så här, jag är inte feminist, för att man, bara för att man vill ha rubriker, när man i själva verket kanske då är det, som hon säger. Ja, men säg inte då så då, för helvete.
Men du som är PR-proffs, är det inte så att underminerar man inte sin egen trovärdighet i att liksom bara slänga ur sig saker som, och sen gå öppet ut och säga att hon ljuger om det bara för att få uppmärksamhet och få liksom PR?
Ja, jag tycker det. Hon tycker att det ger bra trafik liksom, så hon kanske har någon specialrecept på publicitet som hon följer och som har funkat för henne. Och det kanske, kan man tycka att det kanske funkar bättre när man är liksom 16, 17, 18, 19. Men om hon då säger att nu har jag gått från blondinbella stämpeln, dum blondin, till seriös affärskvinna, och nu är jag 28 år och jag ska bli världens mäktigaste kvinna. Ja, fast om du nu vill bli världens mäktigaste kvinna, vad nu det är, liksom, då det är ett stort ansvar, tänker jag. Då kanske man inte ska kratta vägen fram då med såna här vårdslösa uttalanden om vad det nu än kan vara.
Ja, men kanske det är också det som du sa, att hon har ju verkligen en jättestor följarskara av andra unga kvinnor, och det vill man ju att, det ska, att de ska ha som förebild någon som är, ja men en på något sätt en person som man verkligen kan se upp till, någon som kanske bryr sig om miljön, som bryr sig om mänskliga rättigheter eller som bryr sig om annat än makt och pengar. Och jag vet att nu kommer argumentet in, men män får ju bry sig om makt och pengar utan att man kritiserar dem. Ja, men det betyder ju inte att bara för att det finns en massa män som gör idiotiska saker betyder ju inte, jämställdhet handlar väl inte om att kvinnor också ska få göra det då. Eller kanske de ska få göra det, men kan man inte vara liksom den bättre människan, den större människan, att visa ett alternativ. Visa att det går att vara jävligt framgångsrik, men också försöka göra någonting gott för någon annan än för sig själv.
Ja, ah, ja. Det tror jag att det gör. Men om man tittar på Oprah till exempel eller någon sån här person, så det är klart att man kan jobba jättemycket med sådana frågor. Det kanske kommer senare i karriären. Men en sak som jag tycker Isabel Löwengrip gör bra är att hon säger att vill du bli framgångsrik företagare så måste du jobba jävligt hårt.
Mm.
Det går, alltså det finns inget, och det har jag också hört från andra kvinnor som har startat stora företag och stora koncerner, att vad då balans i livet liksom? Du får väl hitta ditt sätt. Du får hitta ett sätt som funkar för dig. Ja, du kan ha familj och vara företagare, men då måste du ha hjälp. Det här med liksom, jag jobbar bara lite grann, eller jag jobbar deltid. Alltså, det finns inte. Du måste jobba hela jävla tiden om du ska driva din egen verksamhet till en stor koncern. Det går inte att göra det med vänsterhanden. Och det ska man inte sticka under stol med. Sen måste vi sluta, vi människor, eller jag får säga, samhället måste sluta fördöma kvinnor som då har hjälp med barnen.
Eller,
ja, sen kanske männen också kan hjälpa till lite mer.
Chippa in lite som barnvakta ibland. Hör du, jag talar för alltså Magnus, min man som producerar en massa poddar, han sa faktiskt att han, igår talade vi om det här, alltså han fattar aldrig hur otroligt mycket de här influencerna jobbar. Alltså han klipper och producerar några av Sveriges största poddar, och han sa att de jobbar verkligen natt och dag. Det är som inte så att de bara sätter sig ner framför micken och snickersnackar en timme, utan det är, ja, men det är mycket mer än ett heltidsjobb. Jag tänker att det måste de ju verkligen få respekt för, att man ska bygga upp en jättestor... Jag tycker att det är lätt att snacka ner unga framgångsrika kvinnor, men ja, för att bli framgångsrik jobbar man hårt.
Ja, men särskilt om man har många kanaler och sådär. Det är inget snack om att någon som... vad heter hon? Bianca Ingrosso. Precis, jobbar hela jävla tiden. Det är klart att hon gör det. Det är klart att hon gör det. Hon har ju för 17 olika klädmärken, och hon har bloggar, och hon har såna här docusåper och hemma, hon är artist, och hon vet. Varför skulle hon inte jobba dygnet runt? Det är klart att hon gör det. Och sliter som fan. Sen så får man ju inte tro att de bilderna hon lägger upp är liksom hennes... Det är ju det som jag tror gör att det blir skevt för folk som är ovana vid influencers. Så att de tittar på de här bilderna. Ja, där är Bianca med typ badrock och gurkor på ögonen. Jaha, det är det här hon gör hela dagarna.
Ja.
Men de fattar liksom inte att det där är content som hon. Ja, men precis som Isabel Löwengrip då. Man tar jättemånga bilder på någon bra location. Så att har man en massa mat då till bloggen som kommer ut då och då. Så det är klart att hon, om hon nu har en show, det är klart att hon repeterar innan, och det tar jättelång tid och det är jätteträligt, men hur kul är de bilderna liksom? Så man får väl bara vara en lite mer medveten konsument av de där innan, tror jag.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. Alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag vill nu tala om böcker innan vi sjunker ner för djupt i det här. Jag har läst Karin Erlandssons Alla orden i mig. Och jag är ju stormförtjust i Karin Erlandssons barnböcker bland annat, eller ungdomsböcker, eller vuxenböcker. Alltså hon har skrivit en serie som heter, handlar om Pärlfiskaren. Har du också läst den, eller är det jag som har börjat tala om den?
Jag har läst den första, tror jag. Du har talat om den flera gånger i alla fall.
Fågeltämjaren, bergsklättraren och seglaren kommer ut snart. Otroligt bra. Och Erlandsson har skrivit en bok som handlar om att skriva, och den är, alltså jag bara slukar den också. Jag läste den på färjan. Fan, jag borde varit färgläsare, inser jag nu. Men jag läste den på färjan mellan Helsingfors och Stockholm. Och den fick mig att känna mig som världens slacker. Alltså jag är bara en tjock blob på soffan som inte får någonting.
Ja, vi känner, tecknar dig. Du är ju sån jävla hustler. Du är ju en sån här person som har 1000 järn i elden samtidigt. Och sen så, den bild du lägger upp, det är alltid när du står lutad i några så här snygga cut-off jeans. Och barnen är så harmoniska, äter glass och du bara står mot en fasad och relaxar. Det är typ en sekund av din vardag. Resten av tiden springer du runt och bara hustlar.
Ja, jag är en hustler faktiskt. Men jag är inte en disciplinerad författare som Karin Erlandsson. Alltså hennes, den här boken, alltså jag vet att du ska läsa den, Karin. Jag tror att du ska uppskatta den. Men jag tänker, du är också en skrivande människa. Jag är nyfiken på hur icke-skrivande människor uppfattar den. För hon skriver så mycket om hur viktig litteraturen är för henne, hur viktigt det är för henne att skriva, men samtidigt hur mycket hon, eller hur mycket ångest det ger henne, hur jobbigt det är, hur tungt det är och hur liksom fysiskt trött hon är. Och jag kan verkligen känna igen det där, att man är, att börja skriva kan kännas som att ge sig ut på ett långt springpass. Man bara, motståndet är enormt, men så tvingar man sig iväg ändå. Om man har tur så känns det bra, men en vanlig dag kanske det bara känns träligt och tråkigt. Och hon räknar ord som en dåre. Hon kan bara säga att okej, idag hon skriver minst 2000 ord om dagen, och ofta skriver hon mycket mer.
Oj, det är fast en bra klipp. Skulle jag säga, herregud.
Och det är ju liksom, det verkar vara nästan ett minimi, alltså. Ibland drar hon till med 6000. Och hon är så trött och hon tackar nej till middagar och liksom, hon tackar nej till allting för att skrivande. Ska man bli en bra skribent så skriver man. Och hon skriver om, det var så mycket intressant här, hon skriver om hur allt är ursäkter. Allt som inte handlar om att sitta vid sin dator och skriva är ursäkter. Att gå på en skrivkurs, det är egentligen bara en ursäkt och en distrahering från att verkligen skriva. Att läsa en bok om att skriva...
Då undrar jag förstås, ska vi läsa den där boken då?
ja, den är faktiskt läsvärd. Den är, man känner sig verkligen som en slashas, men den är ändå väldigt läsvärd. Det var... En gemensam vän till oss som kommenterade på min blogg när jag skrev om den här, sa hon att hon är själv lärare. Hon har liksom 10 veckor ledigt om året, och hon njuter så otroligt mycket av att inte känna den där piskan på ryggen som Karin Erlandsson känner, att liksom bara känna tvång att skriva hela tiden. Hon läser det 10 veckor istället, och det läser så otroligt mycket softare. Men jag kan ändå respektera på sig, känna det som Erlandsson känner, att, liksom, att skapa den texten kan bli så magiskt. Och hon skriver också om det där att skriva om, redigera, skriva om och liksom inte ge sig förrän texten blir bra. Att bara liksom, ja men hon slutar inte förrän den är bra. Och det är, och
jag kan ju verkligen, laserfokus.
Man är så jäkla trött på sina egna ord efter en stund, men att ändå ignorera den tröttheten och bara merge, liksom välja ord, välja formuleringar, mörda kapitel, skriva nya kapitel. Och alltså det är så imponerande. Hon skriver för övrigt också om hur intressant det är, en av hennes böcker Minkrike, får huvudpersonen ett missfall och skriver om det missfallet och hur det liksom själv upplevt. Hon fick liksom, har själv också fått ett missfall. Och hur män hör av sig till henne efter det och skriver om att sådär känslomässigt drabbad blir man inte av ett missfall. Hon bara, what the...
Va?
finns något otroligt.
Kom en liten killgissare fram där ur skuggorna.
Men det finns någonting. Får jag läsa
alltså, lite. Jag har varit med om många, ja, många missfall. Jag har inte blivit ett dugg känslomässigt drabbad, säger han.
Men lyssna på det här. I min debutroman Minkriket utsätter jag mamman Kristina för ett missfall. Barnet hon bar var efterlängtat men rinner ut ur henne. Efter det blir hon inte sig själv och sin sorg låter hon gå över sin tonårsdotter. Just den här delen av berättelsen har en särskild grupp läsare problem med. Äldre män över 60 upplyser mig gärna om att det nu inte riktigt går till sådär, att Kristinas upplevelse och reaktion inte är trovärdig. Att sådär hårt kan man inte reagera på ett ynka missfall. Det är möjligt att jag brister i litterär gestaltning, absolut. Och det skulle jag vara mer benägen att tro om det inte var för två saker. För det första är missfallet självupplevt. Kristinas sorg är min egen. Jag vet hur hårt det kan drabba. De manliga läsarna säger åt mig att det inte är så farligt med missfall. Men vad vet det om liv som rinner ur ens kropp? Vad vet det om rimliga reaktioner? För det andra uppskattar en annan grupp läsare, nämligen kvinnorna, just den passagen. Just så är det, säger det och ser bleka ut. Ja, så intressant. Ja, men den här är verkligen en sån, om man liksom vill komma igång med sitt skrivande. Ni hade läst den, satte mig ner och började på en ny roman, om vi säger så. Och liksom, för den är verkligen en kick i baken.
Vad kul, vad intressant. Jag blir ju jättesugen på att läsa hennes bok nu, istället för att sitta och försöka skriva. Det får två grejer känner jag så här. Det här är varför jag aldrig kommer få någon roman skriven. Ett, både hon och även Agnes Lidbeck säger ju så här, du måste, och även en skrivlärare som jag har haft så här, att ni måste tacka nej till de här grillmiddagarna på sommaren. Alltså, hur skulle det överhuvudtaget gå till att Karin Gide bara, nej tack, jag vill inte ha något iskallt rosé och sitta där i grilldoften och snacka skit med mina kompisar som jag aldrig träffar. Nej, nej, jag sitter här uppe på kammaren. Okej, och sen det andra är så här, nej, du glöm att du ska gå och träna. Va? Inte träna?
Alltså, ja, det är faktiskt
och inte träna på
hon tränar faktiskt.
Hon gör det. Hon kanske pratar in, hon dikterar åt sig själv i hörlurarna medan hon springer.
Ja, det är hon i och för sig säkert. Hon går ju helt in i den världen. Alltså det är så intressant. Alltså det finns någonting intressant i att läsa om andra människors skrivande. Det finns ju inte bara en metod att skriva böcker på, uppenbarligen. Men å andra sidan funkar ju tydligen också Karin. Hon skriver ju liksom flera böcker per år. Hon är så otroligt produktivt. Hon är
sann. Då har jag en fråga då. Hur gör man för att liksom komma över den där tröskeln som är, ja, om du ska ha tid att skriva en roman så kan du inte ha ett heltidsjobb. Men om jag inte har ett heltidsjobb har jag inte råd att skriva en roman. Hur gör man då?
Hon skriver också om det. För henne är det en sport att leva, jag känner mig också som en så otroligt slösaktig person, att leva billigt. Man kastar inte mat, och då menar jag liksom inte att slänga bort, att man slänger inte bort en gammal lök i kylskåpet. Alltså allt budgeteras, allt liksom, allt räknas på. Det finns liksom inga slösa där. Det är ju alltså mitt och Magnus liv skulle inte funka att leva på det sättet som hon lever, för att det skulle inte gå. Det är otroligt imponerande och jag blir sugen på att leva så, men jag tror det skulle bli skilsmässan mellan oss omedelbart.
Ja, sen så har man ju förstås inte tid att umgås ens med varandra om man ska hålla på och paketera in lökar och budgetera oavbrutet när man inte skriver.
Ja.
Ja, jäklar. Det här känns nästan som att folk har läst hennes bok så blir det dramatiskt, går det ner så här debutantalet.
Ja, ja.
liksom, finlandssvenska författarnas.
Ja, men den är bra. Jag ska ta med den. Jag ska
skrämmande,
ge den till dig.
Men bra. Ja. Det kanske är bra, och när jag har läst den så kanske jag slutar ha dåligt samvete över att jag inte skriver, för att då har jag äntligen fått förstått varför.
Ja, men det är så roligt att vara hedonistisk alltså. Man vill ju också njuta. Jag fattar att det finns en viss njutning av att vara bra på att skriva och känna det där sällsynta flow. Det är som en det är verkligen en kick, men
Nej, och sen som när sommaren väl kommer till våra nordliga nordligt belägna länder, då är vi ganska trötta. Det är liksom inte så. Det är, jag märker det själv. Jag har 2 veckor kvar att jobba på mitt liksom dayjobb. Det är inte som att man vaknar upp och är helt sprudlande full av glöd och skapar kraft på morgonen. Man är ganska slut liksom. Så att,
alltså, Svenska Dagbladet hade en text om det, hur mycket det krävs för att, eller hur mycket mer kreativ hjärnan blir om den får vila. Jag vet att det låter som världens tröttaste spaning, det fattar väl vem som helst, men det var kul att läsa det där. Jag tror att det var vad heter hon, Emma Frans, den här forskaren som brukar skriva om vad som stämmer och inte stämmer i så allmänna påståenden. Hon sa att det verkligen stämmer, det finns väldigt tydliga forskningsresultat på att en hjärna som inte behöver jobba hela tiden är en kreativare hjärna.
Och där kan vi genast koppla tillbaka till den här boktiteln. Jag är så jävla trött. Just för att kvinnorna överlevererar hela tiden. Det där lågintensiva liksom, surret som pågår i bakhuvudet. Medan man då ska utföra sitt kreativa eller sitt vanliga jobb så att säga. Så den är lite spännande där. Men du,
vad bra sagt, det lågintensiva surret, ett ständigt brus som försöker påminna om vad man egentligen, som man bara, just det, jag måste köpa tops, just det, mjölken kommer snart att ta slut.
Och inget i sig är så himla betungande, det är det att det är så där många små humlor som surrar runt liksom. Men du, jag tänkte läsa ett par tips här från läsare.
Ja.
Så här skriver Johanna. Hej! Vill först tacka för en bra bokpodd med bra snack som också rör annat än böcker. Jag har lyssnat ikapp mig på lite äldre avsnitt och märkt att ni har pratat mycket om min favoritförfattare, Meg Wolitzer. Jag blev också lite besviken på hennes senaste En kvinnas övertygelse. Men jag måste tipsa om hennes bästa bok som inte är översatt än. The Interestings. Den är i klass med The Wife.
Nej, vad roligt.
Ja, jättekul. Och så skickar hon en bok här på skitsnyggt omslag, amerikanska utgåvan här då. Den kretsar kring 6 kompisar på 70-talet som ingår i en kompispakt där fokus är att hålla fast vid sina tonårsdrömmar och inte bli som deras föräldrar. Men sen kommer ju livet emellan och relationer som tidigare var nästintill förgivettagna förändras och maktbalanser förskjuts. Jag sträckläste den här boken och det är definitivt en bok som jag kommer läsa om. Och så skickar hon med en bild. Så här ser den ut efter jag lånade ut den till min mamma. Alltså den är så tummad och sidorna håller på att ramla ut här. Jätteroligt. Den kan vi lägga upp på Instagram. Det är också kul för de som gillar att läsa på engelska och befinner sig på någon flygplats eller så i sommar, så är det eller tågstation.
Just
det. Så är det ju rätt kul att grabba tag i sådana här bästsäljare på det andra språket, vad man nu har för andra språk. Ja, tack så mycket Johanna. Och så kommer ett brev här från Julia. Hej! Tack för en så himla bra podcast. Lyssnar alltid på er 2 när jag lagar mat, borstar tänder och så vidare. Känns som att lyssna på 2 smarta och roliga kompisar. Vad gulligt sagt. Tack Julia. Jag måste bara tipsa om en bok som jag hittade bland all tråkig kurslitteratur på Chalmers. Women in Science av Rachel Ignatowski. Helt plötsligt när jag letade efter en bra studieplats hittade jag en hel bokhylla om jämställdhet /MeToo. Liknande, och där hittade jag den här ljuvligt söta boken. En tecknad bok om 50 glömda kvinnor inom science, alltså vetenskap. Hade verkligen älskat den ännu mer om jag vore barn. Perfekt för högläsning. Kände att jag var helt tvungen att tipsa om den till er. Sen kan man ju alltid ifrågasätta varför den är relativt amerikaniserad, västerländsk, men ändå en fruktansvärt mysig bok. Hoppas ni får en underbar midsommar och sommar. Kram Julia. Och tack snälla. Tack samma Julia.
Vilket otroligt bra tips.
Vad roligt när ni tipsar oss och varandra om de här roliga små pärlorna som man hittar. Och det är ju också så kul med böcker. För om man läser en bok som man blir så där uppslukad av, som du till exempel nu när du är inne i ditt flow, då vill man ju prata. Man blir lite kär i boken, så man vill ju prata med folk om den. Det är så himla kul då att ha det här lilla forumet.
Men hörni,
nu pratar jag om mig själv.
Att många av er har jättebra Instagram-konton där du lägger upp böcker som ni har läst. Kan inte ni tagga oss då om någonting som ni tycker att vi borde läsa? Så då kan vi också följa er tillbaka och bli inspirerade.
Du, vad ska du fortsätta med här förutom så jävla trött? Mm.
Alltså jag ska fortsätta med så jävla trött, men också med Märta Tikkanens Måste försöka skriva en brevbiografi. Superbra. Jag njuter så mycket av att läsa den, så jag verkligen läser den bara i små. Den är jättetjock, men ändå läser jag den bara i små delar.
Vad roligt. Jag har faktiskt lite fiffiga lästips här för er som faktiskt kommer att komma till en strand eller en hängmatta eller något så småningom. Och det är de här underbara, ljuvliga små böckerna. Jag prasslar med dem här nu. Från Novelix, stor litteratur i litet format som de säger. De håller ju på med noveller, det förlaget.
Du älskar dem så mycket. Jag älskar dem
så mycket. Och de är så, och det är lite för att jag kommer från en lite så här bokförläggartradition i familj. Där man alltid då... förlagsbranschen har traditionellt alltid dömt ut noveller. Det blir aldrig något och sådär. Och sen så talar de med beundran i rösten om den här kvinnan som stod på sig och startade Novelix och bara liksom, jo, det kan visst bli bra. Och sen paketerar de sig
liksom.
Exakt, så himla snyggt. Och tricket är ju att göra små miniböcker. De är kanske 12 gånger 8 centimeter bara.
Mm-hmm.
Och så väldigt lätta, så att man kan lätt ha ner dem i en sån här strandväska eller handväska eller vad man nu, så för att ibland är det så här, men jag orkar inte släpa bort den här tegelstenen till stranden eller typ om jag somnar så krossar jag näsan ungefär. Och sen så stoppar de in dem i olika teman då. Jag har en som är 4 svenska klassiker. Det är Per Anders Fogelström, Ivar Lo-Johansson, Sonja Åkesson och Vilhelm Moberg. Det är också ett bra sätt om man vill verka lite bildad på den här grillmiddagen med grannarna. Man bara, jag satt just och läste Vilhelm Moberg här på stranden. Då vill man inte tala om att det var liksom bara 50 sidor i en liten novell. Och sen har vi en som... Paris, New York, London och Tokyo. I den här asken hittar du 4 noveller som tar med dig på en resa i både tid och rum. Och då är det Honoré de Balzac, Edith Wharton, Charles Dickens och Ryunosuke Akutagawa. Det låter ju också väldigt bildat. Så.
Hör du, Karin, jag måste rusa ner till tvättstugan nu.
Ja, ska du under tiden som du liksom stoppar in tvätten, så kommer du också simultant smsa någonting till typ Viddes farmor.
Ja, alltså på
om
riktigt
någonting
göra
som
det
ska köpas. Ja, jag vet.
Och så kommer jag också att lyssna på en podd som kanske gör mig lite, som jag lär mig någonting av, så att jag håller mig koll på världen. Man vill ju inte sumpa någon tid liksom.
Nej, och sen så kommer Miles in och frågar vad de här sakerna är någonstans. Uh-huh. Och då ska du säga, fråga pappa.
Exakt.
Kom inte tillbaka! Läste hon. Tvättstugan är ett ställe där jag ibland får vara i fred. Så att jag gillar det på så vis.
Det är någonting som man... Det är det man längtar efter mest i livet. Att vara i fred.
Och med de upplyftande orden så får ni ha en fin semester. Men du, vi hörs snart igen.
Ja, men det
enkelt.
Gör vi.
Ja,
så fint att vara med dig. Det var dagens höjdpunkt, Karin.
Nu ska jag rusa ner och skala potatis.
Do it. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Kram, kram.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.